Hej och välkomna. Det känns som att jag sitter med ryggen till. Det känns väldigt oartigt. Ja, vi gör ett samarbete här nu med Regnbågsankan. Lotta Villevall heter jag. Och kommer från Hallongrottan i Kuriosa i Stockholm. Och som jag har drivit tillsammans med alla som sitter här och filmar, tror jag. Nu måste jag bara fråga. Visst är det så att alla förstår svenska här inne? Så att det inte är bra. Jag ska presentera Hallongrottan lite först. Och projektet Hallongrottan är en liten bokhandel som har som fokus HBTQ, feminism, klass och etnicitet. Och vi anordnar 100-150 samtalskvällar om de här ämnena, om litterära ämnen och sådär varje år. Och nu har vi fått pengar för ett projekt som heter Pride och in i Norden, som är en liten turné som där vi åker runt med nordiska HBTQ-författare helt enkelt. Vi har varit i Oslo alldeles nyss förra helgen och nu är vi här i Helsingfors. Ja, jag tänkte jag ska presentera er lite grann, men jag tänker att ni kan också presentera er om ni vill mer, eller era böcker eller så. Vi kommer, efter jag har presenterat, så kommer författarna att läsa 5-7 minuter ur varsin text som de har valt. Och sen börjar jag prata om lite olika saker. Så ni vet. Ja, då har vi längst bort har vi Emma Jeslin, som har skrivit på Barrikader av glas, Frida och Frida och Ensamma tillsammans. Kristoffer Folkhammar från, förlåt, du är från Finland, känns kalla. Kristoffer Folkhammar från Sverige har skrivit Isak och Billy, en roman och en diktsamling som är alldeles ny, som heter När han rörde vid mig förlorade jag. När han kysste mig förlorade jag. Och Leonora Kristina Skopp har skrivit Ryggsvämmaren. Jag kan inte uttala honom lika bra som du kan själv. Och har varit redaktör för en feministisk antologi som heter De röda skor. Och skrivit även Silhouette av en synder. Och en barnbok som heter Glasshuset. Hör ni när jag pratar? Eller pratar jag tyst? Jag ska försöka prata lite högre. Ja, men är det någon av er som är sugen på att börja läsa era böcker?
Ja, jag har skrivit 2 böcker. Den här kom precis nu, en diktbok som heter När han kysste mig förlorade jag allt, som är ny. Men idag så ska jag läsa lite grann ur min roman som kom för 1,5 år sedan, som heter Isak och Billy, och som handlar om 2 killar som heter Isak och Billy. Och de är ihop och är... det är 2 karaktärer som är någon sorts antipoder gentemot varandra. Isak är väldigt ångestfylld och inbunden, och hans tillvaro har gått i baklås lite grann av depression och självhat och samvetskval och sånt. Men så lever han ihop med Billy, som är väldigt muskulös och pigg och alert och jättedum, och förstår inte varför man inte ska vara glad när man kan vara det, typ. Och det handlar om deras beroendeförhållande till varandra, kan man säga. Det är en ganska idébaserad roman, kan man säga. Jag tror att det märks i den här att jag skriver dikter också, och i den här att jag skriver prosa också. Jag läser några stycken nu i början på Isak och Billy. Det är viktigt för Isak att det är Billy som kommer fram till honom och inte tvärtom. Han går inte och möter Billy i dörren när han kommer, utan låter honom ta initiativet att kliva in efter att han knackat. På ett liknande sätt är Isak alltid dröjande när Billy ber honom komma och sätta sig eller lägga sig in till honom. Isak får svårt att andas annars. Billy har alltid med sig en väska eller en kasse i vardera hand. Han plockar upp matvaror, skivor, böcker, filmer, olika föremål som han tycker är lika bra att de står hemma hos Isak. En vas, en luftrengörare. Han böjer sig och musklerna spänner under skjortärmen. Han rullar upp så att Isak kan se hur de arbetar. De kysser varandra innan Billy börjar med maten. Isak försöker få honom att använda mindre tunga. Billy fräser svamp. Han härmar rösterna i radion. Den står på låg volym så ljuden som kommer ur honom är svaga. Han kan varenda låt. Rör sig försiktigt till rytmerna. Går runt och sorterar i köket. Ställer in saker i skåpen och torkar av luckorna ordentligt. Det är skönt när det skiner. Skjortan är nedstoppad i byxorna och halvt uppknäppt. Hans midja är markerad och de solbrända musklerna blottade. Han har en torso. Isak tänker att så där ser en riktig torso ut. Inte bara en del av kroppen utan en form som är något alldeles exakt. De går genom köket. Isak och Billy. Tak och väggar. Stol, bänk och köksbord. Två killar, ett pronomen. Han kysser honom. Han diskar ur en bunke åt honom. Han hade tänkt sig ett helt fantastiskt långt gott liv. En gång när Isak gick och la sig låg Billy på mage i sängen. Efter en stund började han puta med baken, gnida den mot Isak. Isak smekte honom en kort stund. Sedan tittade han på hur Billy med kroppen försökte få hans uppmärksamhet utan att säga något och utan att vända sig om. Gesten var så vädjande att Isak blev generad, sedan förvirrad. Isak kunde inte avgöra vilket som kommit till honom först. Lockelsen att kontrollera genom att avvisa Billy eller det sorgliga i att se Billy så desperat. Och vad dessa tankar gjorde Isak till för en människa. Isak och Billy har en monogam överenskommelse. Det var inget de bestämde från början. Billy tog upp frågan vid ett tillfälle, nästan berusat nyfiken på vart diskussionen skulle leda dem. Han stod och gned sig mot dörrposten in till vardagsrummet och Isak tittade frågande på honom och sa: "Ja, det är väl klart att det bara ska vara du och jag." Billy hade sett en vacker man när han var ute och gick. Han följde efter mannen in i en affär där han stannade framför en klädhängare med skjortor. Billy betraktade honom noggrant. Skamlöst länge tittade han på honom och ville smeka hans armar. Trä på honom de där skjortorna, knäppa och knäppa upp, se tyget fladdra i en bris på en strand. Billy hörde sig själv flämta av upphetsning. Han tänkte att mannen såg ut att hålla på med något konstnärligt, kanske skulptur. Det riktigt susade inuti Billy. Jag skulle vara som lera i hans händer, tänkte han. En kväll när Billy tror att Isak inte hör honom står han framför badrumsspegeln och viskar. Trots att han tittar på sig själv och tydligt ser hur den egna munnens rörelser framställer det han berättar lyckas han förflytta sig någon helt annanstans. Han befinner sig i en tv-studio och Isak sitter bredvid honom i soffan. De skrattar och utstrålar entusiasm när de svarar på programledarens frågor. Atmosfären är glad och upprymd. Scenografin är aprikosfärgad och motståndslös. Billy sitter tillbakalutad i soffan, har en arm vilandes ovanpå ryggstödet och den andra runt Isak som sitter lite framåtböjd. De berättar om hur de samarbetar för att få allt att fungera mellan dem. Publiken applåderar och programledaren skriker nästan för att överrösta den. Kämpar för att inte göra avkall på det sansade tonfallet. Kameran zoomar in Billys ansikte och hans allvarliga, rynkade ögonbryn. Han säger: "I slutändan handlar det om en rad kompromisser. Om respekt." Paus. En oerhörd cliffhanger. Kärlek och respekt och inget annat. Stämningen i tv-studion fortsätter att stiga. Ter sig allt rusigare. Programledaren nickar affirmativt. Liksom drabbad av insikt slänger hon med huvudet. Hon bläddrar bland sina papper en kort stund. Sedan tittar hon upp. Sedan säger hon retfullt men med omisskännlig hjärtlighet: "Billy, Vi vet ju att du levt ett ganska utsvävande liv innan du träffade din drömprins Isak. Till allas förtjusning låtsas Isak bli sur. Det är aldrig någon tvekan om att han låtsas när det refereras till Billys förflutna. Tja, säger Billy och skruvar oemotståndligt på sig. Det har ju varit ganska många snubbar genom åren. Isak putar med underläppen och slår till Billy med en soffkudde. De börjar brottas i tv-soffan, kittlar varandra. De är helt sanslösa. Din lilla rackare, du ska få. Publiken jublar. Programledaren flämtar av road bestörtning när ett par kuddar flyger ur soffan. Isak och Billy tumlar runt i det framlekta kaoset. Sedan kysser Billy Isak. Kameran zoomar in deras ansikten, ömma munnar och slutna ögon, ofantligt uppförstorade. Hela publiken suckar när den ser deras kärlek. Åh. Tack.
Ja, jag heter Leonora och det här är min 2 första romaner, Rygsvämmaren och Champagnebien. Här. Och den här är min 3 Silhouette en Sønder, som är en gotisk roman, och det är den jag har tänkt mig att läsa från idag. Jag har också skrivit en till, der kommer till september, som är meget annorlunda än det jag har skrivit tidigare, men mina böcker ligner sådan set ikke hinanden särskilt mycket. Huvudpersonen i den här bok är transsexuell och det, ja, kommer jag väl säkert att snacka mer om, men i alla fall är det det där talar om. Och så är det egentligen bara en historia där handlar om ett slott, gotiskt slott, och där är en lesbisk kärlekshistoria, eller det, fördi det är en kvinna som syns hon är, alltså hon känner sig som en man och hon är så förälskad i en annan kvinna, så ett annat sted är det ju en lesbisk kärlekshistoria. Och jag läser från starten. 18. Och det är egentligen bara ett förord som var det allra sist jag skrev av den egentligen. Kan jag höra vad jag säger? Ska jag tala högre? Gör det andra förstå mig? Okej, okay. Jag kan pröva att tala lite långsamt. En ny begynnelse. De sista många år är det inte gått en eneste dag utan att jag tänkt på den gång jag vände tillbaka till Lilienholm. Det var i november 1941, klockan lite över 4 om eftermiddagen. Och lige där, var Lindeallén ender och man med har fullt utsyn över godset, stoppade mina fötter helt av sig själv. Min Gud, foran mig vände min kära Nella sig om. Hennes hud var som porcelän, selv i denne blæst, der för längst hade taget magten från hennes omhyggligt uppsatte frisyr, och hon strøg en slangekrølle bort för ögonen, satte sin kuffert fra sig ett kort ögonblick. Vad är det galt? Hon såg inte min finger, der pegede. Hankede bara upp i kufferten och trak kraven längre upp om myrorna. Jag vill föreslå att du skynder dig, sa hon över den ene skulder. Men kan du inte se? Skynd dig nu bara. Det blev uvær lige om lidt. Det var 5 år siden vi hade varit här sist. Och i vores fravær var godset sunket samman som en pukkelrykket olding. Eller också var det bara vildnisset der var vokset. Nøgne vækster lå på lur i skumringen nu. Kravlede upp av de mørkerøde murer och dækkede det meste av indgangspartiet. Hullet midt i vildnisset, hvor hoveddøren måtte befinde sig, lignede dog andet og mere end et hul. Det lignede, ja, jeg ved dårligt, hvordan jeg skal forklare det. Men forestil dem, at de åbner en tyk, gammel bog, som de nu vil genlæse. De bladrer intet andet på sider frem, papiret knitrer, og de forventer selv sagt, at den historie, de kender, skal begynde. Der står måske ovenikøbet kapitel 1, men nedenunder finder de kun et hul på størrelse med en knytnæve, tværs gennem alle siderne, så der ikke er andet end halve forkryblede sætninger tilbage. Sådan føltes det, da jeg fik øje på Lilienholm. Selv da jeg kom tættere på, kunne jeg ikke se andet end det foruroligende mørke i indgangens sted. Lilienholm er ikke just ældes med ynde, bemærkede jeg, bare for at bemærke et eller andet, der kunne få alting til at falde til ro. Og Nella var næsten inde i hullet nu. Flankerede 2 mosbegroede løver af sten, der stod på bagbenene af blottet tandsæt. Jeg huskede svagt at have set dem før. Nej, havde du forventet det, spurgte hun og klappede adspredt den ene, den højre, der havde mistet halvdelen af den parbryglignende manke i et lige snit fra issen og ned til midt på den muskuløse ryg. Hendes selvsikkerhed kom bag på mig, selvom den strengt taget ikke burde. Når alt kom til alt, var det hende og ikke mig, der havde boet her hele sin barndom i 18 lange år sammen med sin mor, Antonia von Lilienholm. Kender de navnet? Jeg håber det. Uanset hvad man ellers måtte mene om Antonia, var hun Danmarks førende skrækromantiske forfatterinde frem til 2. verdenskrig. Men tiden har været hård ved hendes eftermæle. Selv de største af hendes 32 romaner er gået i glemmebogen. Og hvis det også gælder hendes livshistorie, må jeg hellere nævne, at alle omkring hende døde eller forsvandt eller flygtede til København i Nellas tilfælde, så Antonia tilbragte de sidste 10 år af sit liv helt alene på godset her. Hun døde af kræft som 52-årig i 1936. Tænk, at hun kunne holde ud og bo her alene, udbrød jeg, netop som omridset af hoveddøren tonede frem, og Nella stak nøglen i låsen, drejede 3 gange. Vi var udelukkende for at rydde op i Antonias efterladte papirer og gennemgå arvestykkerne, inden godset skulle sælges, så vores fremtid kunne begynde. Nå ja, Nellas fremtid, hvis ret skulle være ret. Jeg var her bare for at holde Nella med selskab og gå til hånde, hvor jeg kunne. Det tynde øl kunne man også kalde mig, selvom det knap så tynde øl nok ville være mere dækkende i min fremtoning taget i betragtning. Nella drejede hovedet og fangede mit blik. Hendes ansigt var følelsesløst som et nystrøget lag. Er du klar? Spurgte hun og skubbede døren indad, så den åbnede sig med et opgivende suk. Jeg gik ud fra, at jeg svarede ja, men jeg var ikke det mindste klar. Selv i dag, så mange år efter, at det hele lige så godt kunne være løgn, føler jeg et stærkt prikkende ubehag ved tanken om det øjeblik, jeg trådte over dørtasklen. Alt hvad jeg kendte forsvandt bag mig, uden at jeg havde begreb skabt om det. Alt hvad jeg var, blev pludselig et åbent spørgsmål. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvad der foruroliger mig mest. Er det skete, eller er det lige så godt ikke kunne være sket? Det var bare en lille smagsprøve.